Välkommen till ännu ett avsnitt med Rekylpodden. Här har vi med Andrea Libman. Det här är del två med Andrea Libman från Myndigheten för psykologiskt försvar. Vi kommer dyka ner i samtalet som hämtar från första avsnittet där vi pratar om Rysslands verktygslåda för påverkansoperationer. Häng med!
Sen finns det också andra metoder som till exempel halmgubbe, strawman. Det är ett begrepp som används, till exempel Ukraina-kriget är ju faktiskt ett exempel på halmgubbe. Och det betyder att man att antagonister då skapar ett ämne som egentligen inte existerar. Och sen driver det ämnet i flöden och i sociala medier främst. Och sen också kanske argumentera mot det.
Just det.
För då ser man också någon form av engagemang, det ser mer realistiskt ut och även då det skapar mer engagemang.
Kan du ge ett exempel på det ifrån Ukraina?
Ja, jag har ju sagt att Ryssland har ju använt sig till exempel av narrativet att denazifiering, det är det man jobbar med. Mm. Att Ukraina då styrs av nazister och även narkomaner. Mm. Sen har man ju inte lagt fram några bevis på just det här med narkomaner, har man ju inte lyckats med. Men bara det att man säger det nu så har det blivit någon form av realitet. Eftersom det har fått fungera länge nog i de här kanalerna och spridas. Så det är ett exempel,
just det.
Kort och gott.
Ja, man bara hittar på.
Ja, man hittar på.
Ja, och sitter man på någonting annat dagen efter?
Det kan man göra. Mm. Kan man göra. Om man ser kanske att det inte går så bra som man hoppas på. Mm. Men här har man ju skapat ett narrativ som har fått genomslag, särskilt i Centraleuropa till exempel. Mm. I Slovakien har vi sett det valet från i september då, tyvärr gått åt fel håll. Slovakien är en fallstudie å andra sidan i där, kan man säga, rysk desinformation har varit
framgångsrik. Just det.
Mm.
Vad beror det på?
Det beror på flera olika anledningar. Dels är det då geografiskt, historiskt, men också sedan pandemin till exempel Facebook är den största plattformen, men också Telegram, så det beror på också vilka sociala mediekanaler som man kan nå in med. Men såg man någon form av som hopplöshet från den slovakiska befolkningen just under pandemin. Det var en väldigt sårbar tid, så man kapitaliserar på det, kopplat också till tidigare sårbarheter och informationsmiljön, hur den såg ut. Vi vet också till exempel att skolböcker ända ner till grundskoleåldern fortfarande kan ha någon form av ryskt material. Så att det hör ihop med många olika.
Just det. Men hade de kampanjer som var riktade som avgjorde valet, att säga?
Det är ju svårt att säga om faktiskt det som, men Ryssland fokuserade väldigt starkt på Slovakien som gränsar till Ukraina. Har även försökt givetvis att fokusera olika länder, olika sårbarheter. Man jobbar väldigt strategiskt, men vi har ju Polen som å andra sidan har gått från ett mer auktoritärt styre till ett mer demokratiskt styre.
Precis.
Och har närmat sig EU på så sätt. Så att det är väldigt intressant. Det skulle vara för min egna del, men så här personligt, intressant att göra någon form av undersökning i hur något sånt faktiskt kan hända.
Verkligen.
Och sen har vi också då mer Östeuropa, Moldavien till exempel, stora problem. Där man jobbar väldigt aktivt med att försöka då närma sig Ryssland och sen också globala syd.
Just det.
Här har man hittat miljöer som man kan jobba väldigt aktivt med, och globala syd är ett begrepp som man tänker på som kanske att man inte ska använda, men man gör det fortfarande. Men sen också Latinamerika och Sydamerika, och här ser vi att ryska kanaler som RT och Sputnik har väldigt många följare. Man når väldigt många.
Det är rätt intressant ändå. För det är ju det finns ganska gott om kanaler internationellt, men att de tar fäste, att de får fäste, varför kommer det sig?
Man tilltalar sina målgrupper.
Mm.
Så är det. I Sverige, mindre fäste.
Mm.
Det funkar inte i Sverige.
Nej.
Svenskar tar inte till sig den information som kommer genom de här kanalerna, som då särskilt är rysk producerade med liksom, statsunderstött utav.
Jag tror att ganska många vet om att RT, men det är ju Ryssland liksom.
Mm, ja, men precis.
Rakt upp och ner.
Ja, och innehållet tilltalar inte.
Mm.
Men det gör det i andra länder. Och eftersom Latinamerika och Sydamerika ligger så nära USA, så kan man också då spansktalande, så är det ju av naturliga strategiska skäl viktigt att nå många där för att kunna påverka indirekt då USA.
Mm. Intressant. Har väst släppt globala sidor, man så kallar för det? Så har man, är man inte där och jobbar lika mycket? För effekten blir ju över tid att de som driver åt kanske Ryssland och de här auktoritära staterna, de är också med i FN.
Ja, precis.
Och FN är ju ett organ som kanske är lite mer tandlöst idag än vad det var tidigare. Men ändå, det har viss tyngd när det kommer till vissa internationella frågor.
Jag skulle säga att biståndsorganisationer är väldigt starka i globala syd.
Mm.
Man har ju inte släppt.
Mm.
Och det kanske till och med är så att det blir ännu viktigare här just vad gäller hybrida hot.
Mm.
Att jobba närmare biståndsorganisationer i det här fallet. Och även migrationsfrågan blir ju mer och mer. Det har ju redan sedan 2015 har ju varit en stor fråga som ligger på Sveriges bord men även innan. Men, och där vet vi också att Ryssland följer väldigt nära.
Mm.
Så att kopplingen globala syd och migration är ju någonting att följa.
Den exploaterar man ju här och nu också. Jag bara tar ett exempel på det kommer flyktingar ifrån Belarus, inte Polen, och ifrån Ryssland, inte Finland till exempel.
Mm.
Det är inte närmsta vägen, utan det är klart att det är ett verktyg.
Mm. Ja, precis. Som kan sätta press på.
Verkligen, och som är ohyggligt cyniskt.
Ja, visst. Och förstärker då, kan förstärka de sårbarheter som finns kopplat till det.
Mm.
Så att, ja, precis.
Men det är intressant det där med biståndsorganisationerna. Vad är rollen, får de en annan roll?
Ja, de har en annan roll. Jag egentligen så ponderade jag högt här.
Mm.
Men jag vet att det har kommit upp. Att det kan vara. Och även utlandsmyndigheter, ambassader är ju väldigt viktiga i det här sammanhanget utifrån vårt arbete. Och vi har ju nära samverkan med UD. Ni jobbar nära.
Just det. Och vi hoppar tillbaka till Ukraina där. Vad har ni tagit med er för erfarenheter ifrån det jobbet som vi kan applicera mot i Sverige?
Ja, det ligger egentligen inte på mitt bord så mycket. Men skulle jag behöva återkomma till.
Ja, det får bli ett nytt avsnitt kanske.
Det får bli ett nytt avsnitt, ja.
Ja. För det finns som sagt mycket som de faktiskt har lyckats med.
Mm.
Både mot väst, men också mot Ryssland.
Ja, precis.
Alltså, de har lyckats med många trollkampanjer tillbaka.
Ja. Och även i sin strategiska kommunikation så har man ju delat upp kommunikationen. Man tänker målgrupper väldigt specifikt.
Mm.
Och en av målgrupperna är ju till exempel ryska soldater.
Mm.
Och så att man formar sin kommunikation beroende på vem det är som man pratar till.
Just det.
Så att inte bara sin inhemska befolkning, inte bara den västerländska män och EU till exempel eller så, utan även rysk befolkning.
Just
men
det.
Vissa målgrupper då.
Mm. Jobbar ni också så att ni har målgrupper i andra länder?
Nej, Nej, vi jobbar ju defensivt och samverkar med andra länder.
Just det. Om det skulle behövas, har vi någon offensiv förmåga?
Det här är ju väldigt intressant, för att det yttersta syftet med det psykologiska försvaret, det är ju att värna, som jag har sagt då, det öppna demokratiska samhället, fri åsiktsbildning. Och där så jobbar vi ju förmågehöjande och operativt.
Mm.
Och vi har en myndighet för psykologiskt försvar.
Mm.
Det är ju i sig en offensiv förmåga.
Just det. Ja, ja, men vi får tolka det som att det finns embryo någonstans i alla fall för att kunna engagera sig.
Mm.
Mm. Ja, men det är bra. För de har ju varit väldigt framgångsrika, och det är, jag har sett väldigt många kampanjer som har funkat. Och lite grann med glimten i ögat. Ibland så är det djupast allvar och ibland så är det glimten i ögat.
Mm.
Och ibland så är det spektakulära militära framgångar.
Mm.
Som man verkligen lyckas kapitalisera på och gör frimärken utav. Och
precis.
Det blir memes och vi har gjort t-shirt utav det. Och liksom, det tar liksom aldrig slut. Så lyckas man få den här spridningseffekten av någonting.
Mm.
Så är det väldigt mycket vunnet på det.
Ja, och det är någonting som man har jobbat väldigt aktivt med.
Mm.
Man har satt mycket resurser, tankar och man har fått med sig civilsamhället.
Ja, och internationellt också. Att många har liksom hakat på det här.
Mm. 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 Och det är ju en del av strategin.
Ja, precis.
Det händer ju inte...
Nej, det är bara design.
Ja, precis. Mm.
Intressant. Mm. Vi har ju andra spännande grejer som händer i år.
Mm.
Jag tänker så här, från Rysslands synvinkel så det finns en jättefin, det är som upplagt för smash.
Ja,
har.
Ja precis.
Vi har presidentvalet i USA.
Ja.
Vad har du för spaningar där?
Ja, 2016. Kan jag gå tillbaka dit.
Ja.
Det är bra att göra det.
Ja.
Där så... fokuserade Ryssland väldigt mycket på att använda de sårbarheter då som sociala medierna presenterar.
Mm.
Här kunde man rikta in sig med precision mot den amerikanska befolkningen. Man använde sig av bottar och annonser och så vidare. I år så är det ju frågan om Ryssland kommer att avsätta lika mycket resurser på USA. Men det ska ju inte förvåna mig. Det återstår att se hur man kommer använda sociala medierna, hur man kommer jobba med påverkan.
Mm.
Man har redan gjort väldigt mycket där. Till exempel valfusk.
Just det.
Var ju någonting som introducerades 2016.
Mm.
Och sen så har det tagits då med varm hand.
Mm.
Tagits emot av dåvarande presidenten sen några år senare, Donald Trump.
Just det.
Och som har skapat en ny värld där valfusk befinner sig i centrum.
Just det.
Så att det är någonting som har planterats längs med vägen.
Den ligger ganska nära konspirationsteorin. Just att man inte har kontroll över verkligheten och inte kan som påverka den. Som att man inte förstår den. Och då hittar man en förklaringsmodell.
Yeah.
Man knäcker nöten genom att säga att nu är det valfusk.
Ja, och Ryssland har ju varit väldigt bra på att använda sig av en metod som vi kallar för disinformation for hire.
Mm.
Alltså professionalisering av desinformation.
Mm.
Och då använder man sig av PR-firmer, politiker, influerare. Och ofta så går ju de hand i hand också. Mm. Och man når väldigt många människor. Så att det här är någonting som lever sitt egna liv nu i USA. Och det blir ju väldigt viktigt att följa just geopolitiskt och det utfallet som blir om till exempel Donald Trump blir president igen.
Mm.
För det kommer ju betyda mycket då för vad gäller stödet till Ukraina, vad som händer där.
Mm.
Men även NATO, kopplingen till NATO till exempel, och andra områden som man har jobbat med att bygga upp. Mm.
Precis. Och där 2016, om jag inte missminner mig, så var det en ganska elegant operation också som skedde i just Facebookgrupper.
Mm.
Minns du vilka jag tänker på?
Nej, det fanns ju en hel del. Ja, vänta, det har vi ju pratat om. Det här exemplet med att man skapade en aktivistgrupp.
Just det.
Som då man skapade en Facebook-sida, organisationssida. Sen skapade man en annan aktivistgrupp och en organisationssida som båda då började som, få till sig följare och det växte. Och sen så pratade man om att man skulle gå ut och demonstrera. Och sen så hittade man samma tidpunkt för den andra gruppen att göra det. Och
det
på samma plats.
Som av en händelse.
Samma tid. Som av en händelse. Och sen så uppdagades då att, man, att det var organiserat i bakgrunden. Nu är det ju svårt att veta precis vem det är som är, som, vart det kommer ifrån. Men återigen.
Men alltså bara det, att det funkar. Att man,
att
man
det funkar,
skapar
precis.
Ett problem från ena sidan, skapar ett annat problem från andra sidan. Och sen så bestämmer man plats för fight, mer eller mindre.
Ja, precis.
Och om man inte minns fel så det blev ju kravaller där också.
Det blev kravaller, ja. Det var ett... Det är ett praktexempel på...
Det är ganska elegant utfört.
Ja, ja, men det stämmer.
Och det är något man kan ta med sig även här, tänker jag. Att det är vissa grupper ställs mot varandra av design.
Ja, av design. Ja, det har vi ju sett mer och mer. Även kopplat till LVU-kampanjen så har vi sett då att i de här slutna grupper på Facebook till exempel att man samlas och pratar mer och mer och mer. Och det är lite det här ekokammar... Och sen att man planerar då att ut och demonstrera och det här spårras utav antagonistiska aktörer.
Just det.
Demonstrera får man göra, men det är baserat på falsk information och även rädsla och oro som skapades då i de här sårbara målgrupperna i Sverige. Men kopplat till USA så skulle jag också säga att vi ser trender i hur aktörer agerar i sociala medier, att de är mer och mer riktade. Och med hjälp av AI också så kan de bli mer riktade. Så frågan är lite hur det här kommer att se ut. Det är ju någonting som vi bevakar. Och en av de här trenderna är också till exempel att skapa falska nyhetssajter. Som liknar till exempel BBC eller i USA då kanske ABC och så. Och sen så, men det finns kanske någon liten minivariation i URL:en eller någonting. Men det är svårt för gemene man att känna igen. Och sen så kan man börja fylla de här sajterna med... artiklar som är tänkta då tillsammans med AI kanske också att förvilla mottagare och även då med budskap och narrativ. Och när man har en sån här falsk nyhetssajt så kan man använda sig av många olika länkar, sprida på många olika kanaler, för vi vet ju som jag nämnde då att användare befinner sig i många olika kanaler idag. Så att om nu sociala medieföretagen som har sina regler till exempel då man märker att någonting är koordinerat, man identifierar det och man börjar släcka information som kanske pratar om valfusk till exempel.
Just det.
Vissa av företagen har en högre tröskel för att man pratar om valfusk. Nu har Meta och YouTube gått tillbaka lite grann på det.
Att de har en lägre tröskel?
De har lägre tröskel igen.
Ah, okay. Ja. Deras clickrate börjar falla kanske?
Ja, det ofta deras beslut är tagna för att de behöver då, sitter liksom mellan en a rock and a hard place där de behöver förhålla sig till yttrandefrihet och så vidare. Så att de brukar öka beroende på om det är särskilda händelser, om man behöver möta upp. Mm. Till exempel Israel och masskriget, då vilseledning ökar online. Men sen också kan de släppa lite. Men det är intressant att de gör det här då inför amerikanska valet.
Just det.
Så att man använder sig av många olika länkar och man kan också till exempel återigen då professionalisering av desinformation. Man kan anställa frilansande journalister, ofta då yngre som är väldigt glada att få jobb, de får bra betalt. Men ovetandes då många gånger så börjar de sprida då den här desinformationen. Så att man använder sig av olika kombinationer. Och den gemensamma nämnaren här är att det är svårare att identifiera vart det kommer ifrån. Man använder sig någon form av liksom mellansteg hela tiden. Så det är så man jobbar mer aktivt nu. Det är trenderna som vi ser. Så att det här kan ju bli en stor utmaning just vad gäller det amerikanska valet. När det gäller Kina så har vi sett, kopplat till det amerikanska valet redan tidigare. Kina har ju börjat använda sig av mer liknande metoder som Ryssland fabricering, vinkling och skev kontextualisering. Så det är kombinationer här. Kina har ju varit kanske mer fokuserade på sin egna propaganda. Men nu då, och USA är ju en av ett väldigt viktigt mål. Och här har man till exempel till mellanårsvalet redan och även mot Kanada, men USA här specifikt om vi pratar om, så har man använt sig av AI-genererat material och man har försökt då att påverka till exempel amerikansk symbolik. Och,
hur då?
Man använder sig av bilder, texter, memes för att försöka då svänga som var sentiment går. Om man känner att man känner väldigt mycket för en fråga så har man försökt att vända bort från den. Mm. Och nu är det ju frågan, vad vill Kina, vilken utgång vill Kina se?
Ja, den är som, delikat.
Vad är det? Ja, precis. Så det här är ju också någonting som är av vikt att bevaka och tänka på. Hur kommer den här utvecklingen att se ut?
För det är inte säkert att Rysslands och Kinas intressen sammanfaller just där med presidentval. Det behöver inte vara så.
Nej, det behöver inte vara så. Mm. Mm. Så och sen också ser man då parallellt med desinformation och hybrida hotarsenaler, så ser man också då att cyberattacker går hand i hand och cyber överlappar mer och mer med informationspåverkan. Dels då vad gäller aktörer, vad gäller modus, om man tittar på som terrängen, om man säger så. Så att det här är ju också viktigt att se lite, dels antingen så kan det någonting börja hända där först och sen så kommer desinformationen i efterhand. Och även för samtliga skulle jag säga, som cyber är ju det för nätfiske då med hjälp av AI och språk och tonaliteten som jag har nämnt, där ser vi också att en förbättrad förmåga och mer riktat.
Just det.
Så att det är viktigt att tänka på det för olika målgrupper i Sverige, men myndighetsrepresentanter och politiker, och ta till sig det.
Och det går ju nästan inte så här att prata om påverkansoperationer utan att komma in på Sveriges NATO-process som verkligen har blivit schackad.
Ja, så är det. Och väldigt, väldigt viktigt för de utländska aktörerna.
Ja, det är uppenbart att den är väldigt viktig för dem.
Precis.
Så det finns många, många som har påverkats av det här. Klart, Ryssland är den största motståndaren. Men sen ser vi också som Ungern och Turkiet som har bromsat det här i det oändliga.
Ja.
Som såklart har någonting att vinna på det. Annars skulle de inte göra det.
Ja,
vad skulle de ha att vinna på det egentligen?
Det är ju, det är en bra fråga. Turkiet, Ungern har ju spelar i händerna på Ryssland. Här behöver man inte, Ryssland behöver inte anstränga sig för att försöka som på något sätt påverka just i den riktningen. Vad gäller Ungern och Turkiet så har de sina egna nationella intressen. Det är det som driver varför de gör vad de gör. Ungern är ju intressant i den centraleuropeiska regionen nu också har närmat sig. Slovakien har närmat sig Ungern.
Just det, ja, det kan jag mycket väl
tänka mig. Så det stärker de olika koalitionerna i det i den bemärkelsen.
Ja, men det är även kopplat till koranbränningar och så vidare. Väldigt tacksamt upplägg.
Ja, precis.
Även om det inte är liksom designat i Moskva, så det är väldigt enkelt att bara sprida det vidare. Och låta scenen spela ut sig själv.
Ja, och det är ju det som har försvårat för Sverige under de här åren. Sedan LVU-kampanjen. Samma aktörer engagerade i LVU-kampanjen har varit engagerade i koranhändelserna.
Just det.
Och det har ju sporrat även då. Till exempel.
Har ni lyckats analysera vilka grupper är det? Om det inte är så här statsaktörer. Men vet ni vilka grupper det är?
Ja, vi bevakar ju informationsmiljöerna. Mm. Jag kan tipsa om jättebra forskning på området. Magnus Ranstorp och Linda Ahlerup. Ja. Har tagit fram forskning som underlag som också kartlägger de här aktörerna.
Mm. Så finns publikt att läsa också?
Det finns publikt att läsa.
Ja, men då länkar vi dit såklart.
Ja. Jättebra forskning som vi har finansierat.
Mm. Ja, men strålande.
10% av NPFs budget går mot forskning.
Ja, men det är bra. Och det är bra att man försöker lägga i den kanten också för att kunna dra vettiga slutsatser och verkligen så här, men göra jobbet.
Ja, precis. Och vi har ju också, vi stödjer ett forskningsinstitut i Lund.
Mm.
Swedish Psychological Defense Institute.
Mm.
Och där, som leds av James Pament. Vi har med det institutet som är oberoende förstås, precis här i år publicerat en studie eller hotbilder och spel, gaming.
Just det, berätta mer om den.
Ja, det är ett relativt outforskat område, så att vi var väldigt intresserade av att få mycket mer information kring det. Spel är ju, spelplattformar skiljer sig lite från sociala medieplattformar i att jobbar inte på samma sätt med algoritmer eller så vidare. Men det finns olika möjligheter för antagonister. Särskilt har man ju då sett extremism och radikalisering rikta sig då mot användare. Och spel är intressant i att vi har miljarder användare utav sociala medieplattformar.
Mm.
Och spelplattformar ligger på samma nivå.
Mm.
Alltså just hur många som befinner sig i spelmiljöer.
Ja.
Så det här är lite i sin linda kan man säga.
Mm.
Vi får se hur det utvecklar sig och hur just desinformation kommer att utveckla sig inom spelområdet.
Just det. Och då pratar vi spel som när man kanske nätverksspelar mot varandra över hela världen.
Ja.
Och så finns det chattmiljöer som man kan posta och svara i då såklart.
Ja. Mm. Och till exempel islamistiska aktörer har vi sett att för att kringgå kanske lite olika regler som de här företagen sätter fram. Nu är inte spelbolagen lika på som sociala medieföretagen. Men text kan man ju kanske med lättare då enkelhet identifiera möjligtvis då som någon form av koordinering eller något som liksom hot eller hat eller någonting. Någon form av radikalisering som pågår. Då har man börjat använda sig av ikoner istället.
Mm.
Många unga använder sig ju bara av ikoner när de pratar på mobiler eller i spelmiljöer och även i sociala medier. Så då har man omvandlat sitt språk och använder sig av ikoner för att kunna fortsätta prata. Och man känner en närhet
just det.
Till avsändaren där. Då.
Mm. Intressant. Mm. Nej, men, som du säger, den är minst lika stor som sociala medier.
Mm.
Så att effekten kan ju bli samma som man har sett nu i sociala medier tidigare. Att man kan radikaliseras även där.
Ja, men precis. Jag tänkte jag skulle berätta lite mer om just Ryssland.
Ja.
Så syftet till exempel från Rysslands håll, det är då generellt kan man säga med rysk informationspåverkan, det är att förvilla, försvaga och splittra motståndare, konkurrenter eller potentiella motståndare och främja sin egen politik internationellt och nationellt. Och man vill påverka Sverige i linje med Rysslands intressen. Och det ligger till exempel i Rysslands intresser att Sverige inte blir medlem i NATO. Det är det här som vi har pratat om. Och därför förstärker man narrativ om hur dåligt NATO är för Sverige.
Mm.
Så enkelt.
Just det.
Man bara förstärker de narrativen rakt av.
Ja.
Ryska aktörer vill minska det svenska och västerländska stödet till Ukraina, det har vi också pratat om, och sprider därför narrativ om krigströtthet. Så det är också ett budskap som man hela tiden trycker på.
Den är ganska, vad ska man säga, den slinker lätt med.
Den slinker lätt med, och särskilt nu, nu när kriget har pågått ett tag.
Ja,
det är lätt att använda.
Ja, det, precis. Och det tror jag är lätt för folk att säga, ja, krigströtthet. Mm. Det kanske ligger någonting i det. Jag kanske känner mig lite krigstrött.
Ja.
Fan, vad trist det är med krig.
Ja, och om man ser något sånt, och det är det vi pratar om i Bli inte lurad-kampanjen.
Just det.
Det kanske ligger något i det. Mm. Då ska man vänta en stund med att dras med i någon form av diskussion eller engagemang online. För det är där som en aktör kan gå in och förstärka det ännu mer.
Precis.
Och sen också, det ligger också i Rysslands intresse att försvaga västerländska institutioner så som NATO och EU. Och därför försöker man slå split mellan institutionernas medlemsländer. Så det är också någonting som man jobbar med. Och man använder sig av tre metoder. Man rapporterar selektivt, man blåser upp mindre nyheter till orimliga proportioner. Man kan vinkla en existerande händelse för att läsaren och åhöraren ska kategorisera problemet under olika narrativ. Och sen så kan man också använda sig av ren fabricering.
Mm.
Och några övergripande narrativ har jag fått med mig här. Det är då att Sverige och väst hålls ansvariga för den försämrade säkerhetssituationen i Europa. Enligt Ryssland så hotar Sverige och västvärlden Rysslands existens som land. När vi då försöker försvara oss själva. Och vissa händelser, till exempel då Sveriges stöd till Ukraina, Nord Stream-utredningen som pågick ett tag och den svenska NATO-processen, så används för att sprida narrativ om att den svenska staten är svag och i beroendeställning till andra länder, framförallt USA.
Mm.
Så man är lite av en vasall.
Ja, just det.
Och ryska aktörer sprider stundtals narrativ om en samhällskollaps, att den är nära förstående. Och det här syftar till att undergräva samhället och försvaga det inhemska förtroendet för våra myndigheter.
Mm.
Och försvaga bilden av Sverige internationellt också.
Just det.
Sverigebilden där. Och så angrips vi också som symbol för att peka på hur dåligt det är med liberal demokrati. Och förstärkning av LVU-kampanjen och koranhändelser. Där så kommer det in.
Ett helt batteri.
Ett helt batteri. Så jag tror det var viktigt att få med det här i samlad form.
Ja, och man skulle nästan kunna vilja så här, veckla ut många fler av de här. Frågan är hur mycket vi hinner med i dagens inspelning här. Men just det här med att väst hotar, det är, den är rätt delikat, för vänder man på kakan så är det ju bara Ryssland som har tagit mark. NATO däremot, där folk ansökt om att bli medlemmar.
Ja, ja.
Och sen så vet jag inte hur många som vill ha Ryssland heller, om man nu tänker i de termerna. Jag tror inte det är många som bryr sig om dem.
Det
är ganska få som flyr till Ryssland, om man säger så.
Ja, men precis. Och det kanske man kan använda sig av liksom i möten. Nu tänker jag högt bara, men till exempel då med flyktingkris.
Ja.
Att man kanske kan börja använda det mot Ryssland och säga att men, ni kan ju ta emot flyktingar också. Mm. Som eftersom de så gärna använder sig av flyktingkris och migrationsfrågor.
Ja,
och här lyfter man också kopplingen kriminalitet och man sammansvetsar det. Men vad jag tänkte på där är att det har nyligen kommit ut en opinionsundersökning i Sverige om just stödet till NATO. Och nu kommer jag inte ihåg precis vem det är som har, men det var någonting som jag vet vi tittade på NPF, och stödet till NATO i Sverige är väldigt högt. Och det har att göra med Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
Mm.
Så kopplingen där.
Också intressant att ändå Finland gick med i NATO relativt snabbt ändå.
Mm.
Och utan så mycket hokus pokus.
Mm. Ja. Och det är väl så kanske att Sverige och Finland, som jag förstår det, har just försvarsmässigt hållit samma linje.
Mm.
Och nu så har det skiftat.
Mm. Ja, den är delikat.
Ja, och jag tänkte jag skulle ta upp lite just vad gäller Kina.
Ja.
Också för några typiska narrativ. De spelar ett annat spel.
De är mer åt, de har en annan position i tidsschemat.
Ja.
De ligger mer framåt.
Ja, och även här så just vad gäller informationspåverkan så syftar i första hand till att framhäva bilden av ett starkt framgångsrikt och oklanderligt Kina.
Mm.
Lite sådär, sin egna propaganda fokuserar man mycket på. Det är ganska ambivalent också. Är det verkligen såhär, the good guys eller the bad guys med infrastrukturbygge och, och allt det där. Men syftar också till att främja Kinas intressen inom ett flertal områden. Så är det ju. Inkluderat säkerhets- och handelspolitik. Och syftar till också då, i likhet med Ryssland nu, man börjat se mer informationspåverkan till att förvilla, försvaga och splittra motståndare. Så man har börjat använda sig mer och mer av de teknikerna. Den är riktad mot Sverige och Sveriges åtaganden. Det inkluderar då liksom att på ett otillbörligt sätt främja bilden av Kina. På olika sätt, till exempel genom att med olika medel motverka ifrågasättandet av Kinas syn på mänskliga rättigheter.
Det
är ett område som är. Och politiska system.
Ganska högljudd ambassadör också. I
ja, det hade man ett tag. Ja, men precis.
Det föll inte jätteväl ut, tror jag.
Nej, föll inte väldigt väl ut. Så är det. Och samtidigt, ja, det var en hel del som hände där med honom vid rodet här i Sverige.
Mm.
Och så det ligger ju i Kinas intresse att försvaga de olika länkarna då som Sverige också har. Transatlantiska länken till exempel.
Mm.
Och mellan Europa och USA. Och,
det är delikat, för jag tänker EU är ju Kinas största handelspartner.
Mm.
Större än USA om jag förstått det rätt. Så det finns ju ett beroendeförhållande också.
Mm. Ja, det finns det.
Och väst har ju velat jacka in mycket handel i Kina för att man har sett att det är en fredlig väg framåt i världen under den långa strategiska blackouten.
Mm.
Tills man nu ser att man vill ha en multipolär värld där Kina vill vara en aktör och spela sitt spel. Men de är ju fortfarande beroende av avsättning för sina produkter i andra delar av världen. Så det är många legobitar i det här bygget.
Ja, det är det.
Som verkligen ska funka.
Det som var så intressant med Taiwan valet var ju att Taiwan är en av de största producerarna av chips.
Mm.
Så att man förstår ju att Kina också och USA är väldigt intresserade av valutgången där.
Ja.
Kan man verkligen tänka. Så att det finns lite olika spelare med i det här som du säger. Men jag tänkte nämna också då några typiska narrativ.
Mm.
För att också spegla lite hur Ryssland jobbar men hur Kina jobbar då.
Mm.
Och det är till exempel då man underbygger då goda kontakter med Kina är obegränsat gynnsamma medan ifrågasättades av Kina då får svåra konsekvenser.
Just det.
Det är ett typiskt narrativ.
Sverige, det hör man ganska ofta.
Det hör man ganska ofta, eller hur?
Ja.
Ja, Sverige är en symbol för hur dåligt det är med liberal demokrati och yttrandefrihet. Inte minst genom att hävda att minoriteter förtrycks i yttrandefrihetens namn. Och det är ju någonting som vi ser också de islamistiska aktörer. Att det, men det är pådrivande av andra skäl. Sverige är en svag stat som är undergiven USA. Så det går i linje med Ryssland. Främst på grund av Sveriges NATO-ansökan också.
Mm.
Nu. Och Sverige är ett land med stora utmaningar och svårigheter. Från en svag ekonomi till organiserad brottslighet. Vilket visar varför västs demokratimodell inte fungerar. Så att man har gått in lite i det här också med värderingar.
Mm.
Och att samarbeta med kinesiska företag eller organisationer är riskfritt. Då dessa inte lyder under den kinesiska staten, det kinesiska kommunistpartiet.
Just det, och det säger de utåt fast det är tvärtom inåt.
Precis, det är tvärtom inåt.
Ja.
Ja. Alltså, mycket intressant i och hur informationspåverkan då är riktad och bedriven beroende på stat och icke-statliga aktörer och intressegrupper.
Just det.
Mm.
Både som privatperson och som myndighetsutövare men även företag.
Mm.
Det är många kort att hålla rätt på.
Ja. Ja.
Vad de betyder, hur man spelar ut dem, vilken effekt det får för företaget eller för privatpersonen och alla beslut. Så det är en helt annan spelplan nu idag.
Mm. Stämmer.
Mycket mer dynamisk.
Mm.
inte till det bättre.
Nej, precis. Det kräver mer av oss.
Ja, men så är det. Det kräver mer
och
av oss.
Det är återigen för att koppla till bli inte lurad.
Mm.
Vi är i ett sånt läge nu.
Mm.
Det kräver mer av var och en av oss.
Mm. Ja, men gå in på länken som vi skickar här i show notes.
Mm.
Och ta er tiden. Sätt en kväll i soffan och gå igenom det här.
Mm.
Och sprid och förstärk till andra som ni känner också.
Mm. Jättebra. Mm.
Du, stort tack för idag. Det har varit otroligt. Jag känner att det finns så många utav det vi många ämnen som vi har pratat om som man skulle vilja utveckla ännu mera.
Jag håller med.
Men, så att vi får nog bjuda in er tillbaka i framtiden här igen, tänker jag.
Tack. Mm, gärna.
Och sen så vet man inte vad som händer i omvärlden och i Sverige som kan föreleda det.
Mm.
Ja, stort tack för idag, Andrea.
Tack ska du ha. Tack.
Och en liten heads up här nu då. Vi har ju den här ullflanellskjortan som vi har tillverkat i Ukraina. Den har nu landat den sista batchen och de sista skjortorna är på väg ut. Det här är som sagt var en liten milstolpe för oss här på Rekyl. Att kunna bidra till ekonomin i Ukraina. Sen har vi nu äntligen fått ett datum för nästa First Responder. Den kör vi den 23 mars i Jönköping. Jönköping är ju nära många andra städer och orter i södra Sverige. Och den här gången har vi än en gång äran att ha med doktor Rickard Ornell som huvudinstruktör. Så vik 23 mars om du bor söder i Sverige. Och sen så ser du till att boka in dig på Alltingen kursen om den är öppen. Eller anmäl dig till mejllistan som står där. Sen vill vi passa på att tacka Studio Smile där vi spelar in de här flesta avsnitten. Fantastiskt kul gäng att hänga med och bra studio att spela in på om ni själva är intresserade. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!